Palmemordet. Psykologin kring mordet, del 1. Viktor Gunnarsson.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Tack vare er sponsring och enstaka företagsannonser har vi kunnat komma ut i nästan 200 veckor i rad utan ett enda avbrott. Målet är att fortsätta med det så länge vi bara kan. Så om du vill sponsra oss och hjälpa oss med det här målet, gå in på patreon.com/palmemordet och skänk en summa som vi får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Det går också bra att donera via Swish. Skicka i så fall ett privat meddelande till oss på facebook.com/palmemordet så får du numret. Om du känner till något företag som vill annonsera hos oss och nå ett stort antal lyssnare per vecka, skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med kontaktuppgifter till Nent som sköter server och annonsförsäljning. Idag ska vi ta oss ut på helt otrampad mark vad gäller Palmemordet. Vi ska nämligen med hjälp av en av landets främsta experter försöka få grepp om psykologin bakom mordet och de personer som anklagades för detsamma. I det här avsnittet kommer vi att titta lite närmare på Viktor Gunnarsson. Och det gör vi med hjälp av Henrik Ankarsäter, professor och överläkare vid Göteborgs universitet. När vi nu låter honom berätta om sin bakgrund och sin yrkesbana så gör vi det inte för att skryta eller försöka hävda oss. Istället tar vi med det för att ni ska få veta att det här är seriöst undersökt och inte bara några fraser som jag eller vår gäst slänger ur oss. Vi vill också tillägga att alla de slutsatser som läggs fram i programmet också har verifierats av Henriks kollega Maria Råstam som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. Och vi vet att det finns svårigheter med att försöka gå på djupet med en avliden person. Henrik och jag diskuterar problemen i intervjun och vi är fullt medvetna om att de finns. Trots det är det här ämnet så intressant att vi vill titta mer på det. Så håll det i minnet när nu Henrik får presentera sig själv.
Jag heter Henrik Ankarsäter och är professor i och överläkare i rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Jag har varit det sedan 2008. Innan dess arbetade jag en kort period i Malmö men har varit disputerad i Göteborg och utbildade mig här. Så jag har varit på med rättspsykiatri eller psykiatri hela mitt yrkesliv. Jag har framförallt fokuserat det som man kallar barnneuropsykiatriska störningar hos våldsbrottslingar, alltså ADHD, autismspektrumstörningar, inlärningsproblem, Tourette-syndrom och den typen av problem. Och framförallt behandlat personer med sådana problem som har funnits i rättssystemet. Jag har inte arbetat åt polisen egentligen i någon nämnvärd omfattning, men en hel del i kriminalvården och för statens institutionsstyrelse. Jag har forskat inom rättspsykiatrin och inom barn- och ungdomspsykiatri och publicerat en hel del i internationella tidskrifter. Jag har också arbetat internationellt och varit gästprofessor i Paris och board director i International Academy of Law and Mental Health. Så att jag har en internationell och nationell förankring på det här området. Jag har varit vetenskapligt råd och Socialstyrelsen och Kriminalvården och arbetat med utredningar inom Rättsmedicinalverket av personer som är åtalade och dömda för våldsbrott, och skrev min doktorsavhandling genom att intervjua över 100 förövare till grova våldsbrott och kartlägga deras psykiska problematik och samla in uppgifter om dem och analysera dem.
Och i och med att vi sitter här idag på den Palmemordet, hur kom det sig att du intresserade dig för ämnet Palmemordet, och i förlängningen blev det ju även Victor Gunnarsson då?
Ja, det är tack vare er podd kan jag säga.
Ja, trevligt.
Förra året så hade jag en vanlig vårinfluensa och låg i sängen utslagen och behövde någonting att lyssna på. Jag orkade inte läsa, så jag började leta runt efter podcast och trillade in på er podcast. Och blev direkt fångad av mysteriet Palmemordet och alla de intressanta personer som rör sig omkring i det här händelsen, och gärningsmannaprofilarbetet förstås också, som jag jobbat en del med.
Vi har pratat lite, du och jag, kring Victor Gunnarsson där ju. Nu är ju han avliden sedan ett antal år tillbaka. I vilken mån går det att säga någonting om en persons psykiska hälsa när man inte kan prata med honom själv, så att säga?
Det är väldigt viktigt att säga att det går inte att ställa en klinisk diagnos eller att säga någonting alls med säkerhet. Samtidigt så har psykiatrin en unik kunskap om människor och mänskligt beteende, precis som psykologin, och kommer ju på så sätt ofrånkomligen till användning när det gäller att förstå historiska personer som Churchills depressioner och alkoholism till exempel. Och det är svårt att låta bli att använda vår kunskap. Och etiskt kan man ju säga att som läkare så får man inte uttala sig om enskilda personer som är i livet utan att ha tillräckligt underlag. Och det gäller egentligen personer som är avlidna också. Men man kan säga att man gör ändå i praktiken ett undantag för avlidna historiska personer där vi publicerat artiklar även i vetenskapliga tidskrifter och så, där man har diskuterat då enskildas psykiska problem. Och man får väl säga att vi har ju pratat om detta en del när det gäller Victor Gunnarsson, och i hans fall så han är ju en offentlig person, även om han blev det mot sin vilja. Det var inte hans plan att bli en offentlig person, men när han väl var i offentligheten så skrev han ju böcker och ställde upp på intervjuer och har ju också tyvärr lämnat ett väldigt negativt eftermäle och är fortfarande misstänkt för Palmemordet i vissa kretsar och vissa skribenter och så. Så jag kan tycka att allt detta sammantaget ändå gör att det kan vara rimligt att diskutera honom på ett sätt som i bästa fall kan ge en bättre förståelse för vem man var.
Men de största svårigheterna då, är det just att inte träffa personen, att inte kunna prata med personen, eller vilka svårigheter kan man stöta på i sånt här jobb?
Jo, men den stora begränsningen är ju att man inte kan prata med vederbörande och också inte träffa anhöriga, inte få in journaluppgifter, inte undersöka personen. Och det är klart att då för vissa historiska personer så finns det väldigt mycket god information som till exempel Churchill eller Karl XII eller Peter den Stora eller någon av alla som har diskuterat ingående, men eller alla artister som Janis Joplin och Edith Piaf och andra som är avlidna, som man har skrivit biografier, och psykobiografi är ju en litterär genre kan man säga, där vissa författare publicerar st- ständigt nya böcker där man försöker liksom krypa in för skinnet på avlidna personer, eller levande personer också för den delen. När läkare och psykologer gör det så är det etiskt väldigt, väldigt känsligt. Men man kan ändå, jag tycker, ska man göra det så ska man göra det bra. Det är väldigt, väldigt olyckligt att bara spekulera, och framförallt om man använder sin yrkestitel eller professionalitet för att få ett övertag i att spekulera om andra människors hälsa. Men om man gör det med dem medveten om alla de begränsningar som finns, så tycker jag tror att det är helt enkelt är ofrånkomligt att man också använder psykiatri och psykologi för att förstå historiska personer bättre.
Om vi börjar med vad kan man komma fram till om Viktor Gunnarsson exempelvis då, som du och jag har pratat en del om, som jag har fått en del information om. Vad kan man komma fram till om en avliden person? Vad går att utläsa med hjälp av dina metoder?
Jo, men det går ju, eftersom psykiatriska diagnoser har man ju många olika bilder av. En bild är att psykiatern sitter inne med någon väldigt specifik kunskap, och den här gamla freudianska bilden av psykiatern som sitter bakom patientens huvud och grubblar och försöker leva sig in i patienten. Men det är ju inte alls så vi arbetar idag, utan psykiatriska diagnoser är en beskrivning av människors problem. Och vilket är väldigt viktigt också, därför att man kan säga att så länge människan har problemen, då har man en diagnos. Men skulle problemen försvinna eller gå över, så har man inte längre en diagnos. Och diagnosen är inte en stämpel på en person, utan det är ett sätt att sammanfattande beskriva problem. Och finns de problemen då väldigt väl dokumenterade om en person, så kan man ju med viss säkerhet ändå diskutera de problemen som personen hade med en psykiatrisk terminologi.
Om vi tittar lite på materialet vi har använt då, för att jag har ju tittat på Viktor Gunnarsson under en lång tid och gjort många avsnitt om honom, och tycker mig väl ändå veta en del om honom. Vilket material i övrigt har vi haft möjlighet att använda här?
Ja, vi har ju lyssnat igenom alla era bloggavsnitt om Viktor Gunnarsson. De är ju inte få nu.
Och nej, precis.
Sen har ju du och jag då diskuterat Viktor Gunnarsson, och vi har också gjort en strukturerad intervju där jag vet att du har haft tillgång till mycket av det källmaterial som ligger bakom era poddinslag.
Det stämmer.
Så att, och sen har jag också tittat i Viktor Gunnarssons manifest, som ju Anders Leopold har publicerat på nätet. Jag har också tittat på de anonyma brev som det väl finns, tycker jag, goda skäl att tro att Viktor Gunnarsson har skrivit. Och jag har försökt ta del av det material som finns på nätet, så att säga. Men jag kan inte säga att jag i övrigt har gjort några egna efterforskningar eller så kring Viktor.
Och vi ska tillägga också att efter att vi har kört den här serien om Viktor Gunnarsson nu, det blir lite fristående avsnitt om honom nu, men så har vi också fått en barndomsvän till Viktor Gunnarsson som dock vill vara anonym, som har kommit med lite nya uppgifter där, men det är ingenting som jag tycker har varit något så här revolutionerande eller motsäger den bilden vi hade om honom, eller vad säger du?
Nej, jag tycker inte det heller. Jag tycker snarare att den förstärker bilden av Viktor, och den bild då som gjorde att jag direkt började intressera mig för Viktor Gunnarsson när jag lyssnade på podden. Det är ju att jag känner igen typen Viktor Gunnarsson i så som man framstår i de här förhören, och det man redan väldigt snabbt får veta om honom. Och det finns 1981 så introducerade en engelsk barnpsykiater som hette Lorna Wing begreppet Aspergers syndrom. Och det kom till Sverige på 90-talet och har ju blivit, kan man säga, allmänt sedan dess. Och beskriver, det är också, kan man säga, försvunnit ur den senaste amerikanska diagnosutgåvan som används i psykiatrin och gått upp i autismspektrumstörning. Där Aspergers syndrom har alltid varit en form av autismspektrumstörning, men för att beskriva barn, unga och vuxna med hög begåvning, socialt utåtriktade, udda, speciella personer, men som i grunden har samma problem som alla personer inom autismspektrum har, nämligen väldiga svårigheter att förstå och samspela med andra människor. Det är den första viktiga problembilden. Att kommunicera språkligt och ospråkligt, alltså med gester, miner, kroppsligt, och att uttrycka sig på ett begripligt, normalt sätt som fungerar i sociala sammanhang för att få kontakt med andra. Och rigiditet, att fastna i rutiner, ritualer, tvångsmässiga beteendemönster som är svåra att anpassa till omständigheterna. Och personer med Aspergers syndrom då, kan man säga, och hela autismspektrum delade Lorna Wing in i tre andra subgrupper av typer av beteendemönster, kan man säga. Och då talade hon om de vanligaste, som var personer som var aloof, alltså tillbakadragna, som inte söker kontakt med andra människor, som är nöjda med sitt eget sällskap och att gå upp i sina egna intressen och få hålla på med dem i fred. De passiva personerna som egentligen trivs med andra människor men som inte tar initiativ till socialt samspel. Och slutligen de active but odd personerna, som är en liten ovanlig undergrupp, men som då beskriver personligheter som väldigt starkt söker socialt samspel, som hela tiden försöker få kontakt med andra människor, som söker upp främlingar, som är väldigt måna om att ha vänner, som har svårt att vara ensamma hemma, som har svårt att syssla med egna, med saker på egen hand utan att ha andra människor omkring sig. Och, men som ändå hela tiden framstår som udda, konstiga, märkvärdiga ufon, ett begrepp man ofta har i. Och för mig så kände jag, alltså jag kanske har haft 10-20 sådana här patienter som jag har känt väldigt väl och som har varit precis som Viktor Gunnarsson i sitt sätt att fungera och hantera andra människor och så. Och som på samma sätt har ofta då valt ett annat språk eller en identitet, framställa sig som om man kom från ett annat land, som har sökt upp främmande människor på stan, försökt inleda samtal på ett främmande språk, och som har betett sig väldigt, väldigt underligt, och som på samma sätt då samlats på vänner, skrivit långa, långa, långa listor på personer som man tycker sig stå väldigt nära, så att man, de andra personerna egentligen inte alls uppfattar det så, utan bara tycker att det här är en konstig och kanske lite obehaglig person som tränger sig på och som man har svårt att stå emot. Och det som är väldigt vanligt hos de här personerna också är ju att de har övervärdiga intressen som tar all deras tid och som de talar om hela tiden. Och det vet vi ju att Viktor Gunnarsson gjorde. Han började ju väldigt ofta prata om politik eller religion med vem som helst han träffade egentligen, och helt oavsett situation, och om den personen pratade med var intresserad av detta överhuvudtaget.
Är det där någonstans man kan landa, eller vad är det du kommit fram till just när det gäller Viktor Gunnarsson då? Jag vet att du planerar en rapport, ett blogginlägg om det här också. Kan du säga mer om det?
Ja, alltså jag tycker ju på något sätt synd om Börje Wingren i de här förhören. Och jag tycker synd om Viktor också förstås. För det är så uppenbart att det är två personer som helt pratar förbi varann. Och alltså, det är väldigt typiskt för människor med autismspektrumstörning att inte kunna värna sig i polisförhör eller försvara sig när de blir misstänkta för brott. De vet inte hur de ska svara för att inte göra sin situation värre. Och Viktor beter sig ju så opassande på polisstationen. Han skämtar runt och han ska bjuda på kaffebröd och han sätter sig i polisens stol och han försöker ju bli kompis med vittnena eller också göra en utfall mot unga flickor som blir skrämda för livet och aldrig vågar vittna igen. Och, så att någonstans så kände jag direkt att det här är viktigt att ändå tillföra att förhören och polisutredningen mot Viktor Gunnarsson tycker jag är ett praktexempel på hur man totalt missuppfattar och missförstår en person med autism. Vilket gjorde då att jag tog kontakt med er för att höra om ni visste mer och om man kunde få fram mer information och så. För jag tycker det skulle vara viktigt att rätta till den här bilden av Viktor i efterhand.
Det känns ju som att, precis som du säger, Börje Wingren, han går ju nästan igång på Viktors, vad ska vi säga, undvikande eller avvikande svar. Det är inte mycket tålamod hos honom. Hur kunde man gjort för att försöka få en bättre dialog med Viktor Gunnarsson eller med en person med de här problemen?
Men idag tror jag att många poliser kan en del om autism. Jag själv föreläst på polishögskolorna i Stockholm och Växjö om detta ämne, så jag tror att det finns på deras, i deras grundutbildning. Många poliser har dessutom arbetat på, som personliga assistenter eller på gruppboende och kan en hel del om detta. Jag tror att man hade låtit Viktor prata själv mycket mer. Man hade kunnat bortse från hans monologer. Man hade tagit det mycket lugnare och inte pressat honom. För det är också väldigt typiskt i autismspektrumproblem att man är väldigt stresskänslig socialt. Om man pressas av andra människor och man inte förstår hur man ska bete sig eller förstår vad andra människor förväntar sig av en, så varvar man upp och blir till slut osammanhängande. Och där tror jag man hade tagit idag mycket lugnare med Viktor. Och sen hade man ställt mycket mer konkreta frågor. Först hade man låtit honom prata själv. Sen hade man ställt exakta frågor och sett till att i lugn och ro få svar på en fråga i sänder. För Börje Wingren ställer ju ganska öppna frågor och sen blir han jättearg för att Viktor inte ger specifika svar som han vill ha. Men på något sätt, man hade ju verkligen velat att polisen tog det systematiskt. Vad hände, vilken tid, vad gick du sen, vem pratade du med, vad hände, vad såg du där, vad hände där, vad köpte du, vad åt du, vad såg du för film, lugnt och stilla, istället för att pressa honom på det sätt som de uppenbarligen gjorde.
Viktor Gunnarsson har ju ibland, och vissa i alla fall, kallats för, ja, men en vimsig idiot om man läser förhören. Är det den här, kan man förklara det med den stressen som uppstår helt enkelt, att han kommer med vissa motsägande uppgifter och så vidare? Går det att relatera till den här stressen du pratar om när att ha en autismspektrastörning i en sån här pressad situation? Eller vad? För att vad vi har kommit fram till, tycker jag, är ju att han är ju inte på något sätt, alltså han är ju en intelligent människa, men ändå kommer han med ganska, ändå kommer han ju med ganska antingen fantasifulla eller självmotsägande svar. Vad kan det bero på då?
Nej, men jag tror att det beror på just pressen, att han inte får tillfälle att tänka efter. Alltså förhören drar ju igång först då kort en vecka efter mordet och sedan 2 veckor efter. Och jag skulle tro att hans liv har väl varit ganska sig likt under ett antal månader i Stockholm. Där. Han har varit ensam, han har hela tiden sökt olika kontakter, han har ordnat sina pannkaksmiddagar, gått i kyrkan, pratat med folk på stan. Och det här är ganska rörigt i hans, tror jag, kroniskt ganska stressade tillstånd. Det beskriver ju folk som träffar honom också, att han är orolig och rastlös.
Ja, forcerad. Och, ja.
Forcerad, precis. Och han har liksom ingen riktig koll på vilken dag han har gjort vad eller vart han har gått eller så. Och kanske inte heller, hans minne kanske inte fungerar riktigt på samma sätt som det gör hos de flesta. Utan han kommer ihåg vissa detaljer som intresserar honom, medan andra detaljer kommer han inte ihåg alls. Till exempel vilken gång han har sett vilken film och så vidare. Och när då han blir pressad 2 veckor efter i de här förhören så låser det sig för honom. Jag tror att det är väldigt förväntat. Samtidigt så är det klart att han ger ju en oerhört vag bild av den här kvällen. Och de lyckas ju aldrig få en rimlig händelsekedja från klockan 10-11 någonstans till han kommer hem på natten och sover hemma enligt sin egen uppgift. Så att det är klart att detta också blir väldigt otillfredsställande för poliserna och åklagarna. Men fortfarande så tycker jag att det är slående att ingenstans så verkar ju polisen eller åklagarna ha en riktig bild av hur mordet skulle ha gått till om nu Gunnarsson var skyldig. Det är ju ingenstans, samtidigt som de pressar honom på minnesbilder och exakta uppgifter så har de ju en väldigt vag uppfattning själva om hur det skulle kunna ha gått till, hur han till exempel skulle kunna veta var ett annat var någonstans och var de skulle gå.
Jo, men när vi tittade på Viktor Gunnarsson och när du och jag kom i kontakt med varann så hade vi någon form av, vad ska vi säga, självskattningstest som vi försökte se om man kunde applicera. Kan du berätta lite om vad det här var för något för mig som inte riktigt är i din bransch så att säga?
Nej, alltså jag gjorde en klinisk intervju med dig om Viktors problem och det är klart att så kan man inte göra för att få fram en klinisk diagnos. Men med vårt syfte att bearbeta vad vi vet om Viktors problem på ett så systematiskt sätt som möjligt så tyckte jag att man ändå kunde försöka använda den här intervjun. Och detta är en intervju som är utvecklad av Kristoffer och Karina Gillberg här i Göteborg och som presenterades redan när Aspergers syndrom introducerades som diagnostiskt begrepp i Sverige. Och som vi sedan har använt i mycket forskning på området. Jag själv har använt den i många studier och med väldigt mycket klienter så att jag har nästan kunnat den utan till. Men samtidigt så när jag då ställde de här frågorna till dig med alla de reservationer som vi gör så tittade varken, vare sig du eller jag, på poängberäkningen. Så att det var inte, och jag har inte, det var några år sedan jag gjorde den senast. Så att jag kan säga ärligt att det var inte så att vi satt och liksom tillrättalade informationen för att få till en diagnos. Utan vi gjorde detta väldigt förutsättningslöst. Och sen tittade jag efteråt på poängsättningen då.
Och vi kan ju nämna att jag känner ju inte till den poängsättningen överhuvudtaget då, i och med att jag inte har jobbat med den här, så att det är, utan som sagt, det var förutsättningslöst. Men, ja, fortsätt.
Och intervjun heter då, den heter The Asperger Syndrome Diagnostic Interview, ASDI, och den finns på Gillberg Centrums hemsida vid Göteborgs universitet. Och den består då av 6 forskningskriterier för Aspergers syndrom och sen har vi ofta i studier lagt till en 7:e fråga om perceptionsstörningar, alltså hur man uppfattar sinnesintryck. Och om man bara går igenom den jättesnabbt så är det första kriteriet stora svårigheter i fråga om ömsesidig social interaktion. Och där kan man säga att Viktor beskrivs ju ofta som en snygg och trevlig kille som lätt få kontakt med folk ute på stan och så. Men som väldigt snabbt uppfattas som udda, obegriplig, opolitlig, lögnaktig, svår med ömsesidighet. Går på alldeles för hårt med främmande människor. Kan inte upprätthålla eller reciproka ömsesidiga relationer under någon längre tid. Med någon egentligen. Så att det är klart att Viktors problem motsvarar det här kriteriet, kan jag säga. Sen det andra kriteriet, det är monomana snäva intressen. Och där har vi ju det här med religion och politik som är Viktors stora intressen. Och där han också på ett för det här, den här problematiken väldigt typiskt sett inte förstår sammanhang. Han engagerar sig i till exempel då en kristen församling för utlänningar, men verkar samtidigt kunna bete sig på sätt som de flesta i kristna skulle tycka var väldigt märkligt. Han har svårt att förstå innebörden i sina intressen. Han liksom mal på om USA och Palme och Sverige och socialdemokratin, men egentligen så gör han inga självständiga analyser av världssituationen eller så. Det tredje kriteriet är tvingande behov av rutiner och intressen, och det är väl lite svagare, kan man säga. Viktor var ju inte en rutinmänniska på det sättet, men samtidigt så detta att han hela tiden återkommer till sina egna intressen och bara pratar om dem gör att en särskild fråga är om man påtvingar andra sina egna intressen. Och det får man ju säga att Viktor verkligen, det klagar ju alla på som har varit runt Viktor, att han inte kan intressera sig för det som gäller dem utan bara gå på om sina egna intressen. Sen det fjärde kriteriet är tal- och språkproblem, och där vet vi att Viktor var en väldigt språkligt begåvad person som lärde sig en rad främmande språk väldigt väl. Och här har vi ju ett problem att vi inte har särskilt mycket tillgång till Viktors normala tal. Det är väldigt svårt att veta om man hade avvikelser i tonhöjd eller intonation eller så. Men detta att det finns beskrivet till exempel att folk som har sagt till honom dra åt helvete, så har han börjat prata om helvetet som för ett teologiskt resonemang och verkar inte liksom ha förstått hur andra människor använder ett sånt uttryck. Han använder ju också väldigt ofta för fina ord inom citationstecken som blir obegripliga för andra i sammanhanget. Han lägger liksom ut en ridå av ord i när han talar och skriver som inte fungerar på ett kommunikativt sätt, utan på något sätt så finns det språkliga problem och avvikelser och sådana. Man kan också säga att han hade ju högsta betyg i främmande språk men trea i svenska, om jag inte missminner mig. Och det skulle ju kunna tala för detta att han har lättare att använda ett främmande språk som han har lärt sig än sitt eget modersmål. Den femte kriteriet då, det är icke-språkliga kommunikationsproblem. Och där kan man säga att det är också ett sånt här kriterium som är väldigt svårt för oss att bedöma, eftersom man inte ser Viktor, man ser inte hans kroppsspråk, hans gester. Men det vi vet är att han väldigt ofta går för nära människor. Människor blir rädda för honom. Så han sätter sig väldigt nära människor på tunnelbanan. Han går väldigt nära polisen rent fysiskt. Folk uppfattar honom som hotfull. Och möjligen kan man säga att på foton så har han ett väldigt överdrivet stelt leende på många av de fotorna som finns. Samtidigt så är han ju duktig på att härma och göra roliga miner och få folk att skratta och så, men det behöver inte tala mot ett problem inom autismspektrum, utan tvärtom ser man det ganska ofta hos personer med de här svårigheterna. Sen det sjätte kriteriet är motorisk klumpighet, och där kan man säga att vi vet att han hade jättesvårt för idrott när han var barn och var mobbad för det. Så att sannolikt har han sådana problem, men det är också så att det går inte säkert att ta ställning till idag. Och när det gäller den här tilläggsfrågeställningen då om perception eller sinnesintryck, så vet vi att han vid flera tillfällen och i olika sammanhang slog barn som skrek, både privat och när han arbetade som lärare. Och det är ett väldigt typiskt beteende som för personer med de här problemen i kontakt med polisen och rättvisan, kan man säga. Att barnskrik blir så plågsamt att man helt enkelt slår till ett barn som är i närheten och är för högt. Så att det är väl det man kan hitta tecken på i efterhand. Så att när man då räknar ihop poängen enligt den algoritm som finns på hemsidan och som vi också redovisar när vi lägger ut den här intervjun, så uppfyller ju Viktor då forskningskriterier för Aspergers syndrom. Men då är förstås återigen så inte detta en klinisk diagnos, utan ett sätt att hantera den information vi har på ett strukturerat sätt.
Absolut. Och jag kan tillägga att jag har försökt få ut både bildmaterial och ljudfiler och sånt där vad gäller Viktor Gunnarsson. Men det har visat sig vara ganska besvärligt, framförallt för att de avsnitt man ser honom i bild har ju legat ganska långt tillbaka i tiden. Men fortsätt jobba på det, får vi se om det kan ge någonting.
Ja, det skulle ju vara jätteintressant att se honom på film, så att säga, och se honom svara på frågor och prata gärna lite längre tid och lite ostrukturerat med en journalist till exempel. Det skulle vara fantastiskt värdefullt för att förstå honom bättre.
Vi vet ju att Lennart Renstam, som har varit väldigt engagerad i Palmemordet, la ut en kort snutt där Viktor Gunnarsson talar själv ifrån en, som jag har lyckats identifiera nu, en TV4-intervju. Mina kära kollegor på TV4 hade dock lite så, eller tidigare kollegor ska jag säga, hade dock lite svårt att hitta detta i och med att det var så pass gammalt. Men jag har kontakt där i alla fall, så jag hoppas kunna få fram det.
Det lilla jag lyssnade på som du skickade då, det här kan jag säga, det var ju inget som jag tyckte man kan säga var säkert avvikande i det. Men det var ju en väldigt kort, och det kan man säga, det är ju de situationer när personen med autismspektrumstörningar fungerar bäst. Det är när man är två personer och få prata själv på sina egna premisser, så att säga, utan att bli avbruten. Och det som brukar vara allra svårast är att flörta, skoja på ett sätt som andra tycker är genuint roligt. Att smälta in i en större grupp personer och så. Det vet vi ju att Viktor hade svårt med. Fast det faktum att han såg väldigt bra ut, åtminstone som ung, naturligtvis har underlättat socialt samspel väldigt mycket för honom.
Någonting som jag har tänkt på i efterhand är ju att när jag försöker... Jag har ju också blivit sådär att jag vill gärna veta vem personen bakom namnet är. Och i stort sett alla jag har kontaktat, jag har försökt kontakta Gunnar Falk till exempel, hans tidigare advokat som avböjt en intervju. Jag har kontaktat medlemmar ur hans familj, de som är efterlevande, och de har avböjt intervju. Jag tror, ja, tidigare flickvän har avböjt intervju. Det är väldigt många som inte vill prata om Viktor Gunnarsson trots all den här tiden som har gått. Och de svaren jag har fått, så har jag känt att man kände sig lurad, kanske lite dum, för att man gick på hans, vad ska vi säga, hans prat, eller vad man ska säga då. Det Det är absolut ingen. Det är en egen tanke, men det är de svaren jag har fått i alla fall. Att det ligger bakom dem och de vill inte förknippas med det. Jag vet inte om det, ger någon upplysning.
Jo, men jag kan tänka mig att han har varit en otroligt besvärlig och svår person att ha att göra med, särskilt om man är närstående eller beroende av honom på något sätt, eller är arbetskamrat eller arbetsgivare eller så. Och naturligtvis en intervjuperson för polisen. Och förstå, det är viktigt tycker jag att se att om man tänker sig att han under sin pratsamhet har ett sociokommunikativt funktionshinder, så blir det ju mycket lättare att förstå honom, att han går på det här sättet och ljuger och beter sig illa för att det är hans sätt att få sociala kontakter. Han kan inget annat och kan inte bättre. Då får man ju ändå en mer, man kan på något sätt tycker jag ändå se Viktor Gunnarsson som en person som först säkert har kämpat väldigt mycket med sitt liv utifrån. Han är ju en väldigt begåvad ung pojk som ändå inte får någon högre utbildning, som inte klarar att etablera sig på arbetsmarknaden, som inte fungerar. Det kan man väl säga är väldigt viktigt. Generalkriterier, för man kan ha, vi människor kan ha drag av Asperger eller ADHD eller Tourette eller så, men fungerar vi bra i arbetslivet och fungerar eller har en bra sysselsättning och kan vi ha nära relationer, så har vi ingen psykisk sjukdom, absolut ingen, vi är inte i närheten av en psykiatrisk diagnos. Så att innan vi överhuvudtaget börjar göra såna här intervjuer eller prata i termer av psykisk ohälsa eller så måste man ju veta att personen har en funktionsnedsättning eller ett eget inre lidande. Lidande vet vi inte så mycket om när det gäller Viktor, för han beskriver ju inte det själv, men vi kan nog ana oss till att eftersom han har varit så utåtriktad och kontaktsökande och samtidigt haft så svårt att etablera relationer, så har han säkert haft ett stort lidande. Och hans liv redan innan Palmemordet var ju en lång rad misslyckanden. Och sen hamnade han ju i en situation som väldigt få av oss skulle klara att hantera på ett riktigt bra sätt. Det är klart att det är fruktansvärt svårt att bli anklagad för någonting man har gjort en kväll för 2 veckor sedan, när man inte riktigt kommer ihåg vad man gjorde och inte har något alibi och inte har mycket att sätta emot. En polis som möjligen också körde en del fula trick och så. Det finns ju sådana uppgifter om början från många år.
Vi kan bara ge det som utmaning till lyssnarna också, att om vi tänker det som att Viktor Gunnarsson inte skulle ha gjort den här gärningen, så är det ju i stort sett en vanlig fredagkväll för honom för 2 veckor sedan. Om ni försöker tänka på vad ni gjorde en fredagkväll för 2 veckor sedan, hur detaljerade hade ni kunnat vara? Det är ett ganska intressant minnesexperiment, tänker jag. Hur mycket minns man egentligen, även om man är normalfungerande efter två veckor av någonting som man tyckte var en ganska vanlig dag?
Ja, själv skulle jag inte kunna minnas någonting.
Det är ju lite åt det hållet faktiskt.
Inte specifikt, inte med klockslag.
Nej, precis.
Det skulle vara enormt svårt.
Absolut. Men med de här reservationerna då, för att vi inte har kunnat prata med Viktor Gunnarsson, att en del material har varit ofullständigt, går alltså den här Asperger-diagnosen eller den indikationen, med vilken grad av säkerhet kan man sätta på den helt enkelt?
Jag skulle säga att jag själv är helt säker. Men det är klart att det betyder, jag är helt säker utifrån att jag har träffat andra människor som har haft precis likadan problematik och lärt känna dem ganska väl och förstått hur de fungerar och följt dem under flera år och så. Så att Viktor Gunnarsson hade någon slags autismspektrumproblematik, det tycker jag man kan faktiskt vara helt säker på, eftersom förutsättningarna för det, det är att man har en nedsatt förmåga till socialt samspel, nedsatt förmåga till kommunikation och nedsatt förmåga till att flexibelt variera sina intressen och sina aktiviteter. Och där hade han problem, och det var det som gjorde att han inte hade kunnat etablera sig på arbetsmarknaden och fungera redan innan Palmemordet. Så jag tycker man kan vara ganska säker på att någon slags problematik på det här området hade han. Sen exakt hur den ska beskrivas i kliniska termer och så, där kan man inte vara säker i efterhand. Och man får då komma ihåg att psykiatriska diagnoser är bara just ett sätt att beskriva problemen människa har. Och problemen vet man att han hade, men vi kan ändå inte kliniskt säga att detta är en diagnos, eftersom vi inte kan fråga honom själv om han har, hur han har upplevt de här situationerna från sin egen horisont. Teoretiskt sett så skulle han kunna kanske säga att nej, men jag gör så här för att jag vill driva med folk och jag tycker det är roligt, så gör de reagerar. Sen hur man skulle bedöma det är en annan sak. Själv känner jag mig väldigt, väldigt säker på att detta är den bästa psykiatriska etiketten eller litteraturen man kan applicera för att förstå hans problem. Sen har det ju på nätet diskuterats mycket. Folk slänger sig med psykiatriska diagnoser. Det sägs att han har den ena och den andra personlighetsstörningen och han är narcissist eller psykopat eller så. Det är klart man kan säga att vissa problem eller särdrag vi människor har passar in på mer än en psykiatrisk diagnos, så är det absolut. Men jag skulle också säga utifrån min kunskap att autismspektrumstörning är den psykiatriska diagnos som enklast och bäst förklarar flest av Viktors problem. Sen kan man säga att det finns säkert, man kan hävda att han också hade narcissistiska drag och också hade psykopatiska drag och så, men diagnoserna tillför så lite kunskap, medan Asperger-diagnosen ändå tillför en idag väldigt bred och djupgående klinisk kunskap som kan hjälpa oss att förstå Viktor på ett mycket bättre sätt än att säga att han var narcissist till exempel.
Det som många säkert undrar, Börje Wingren, om han hade varit i livet, Kai Hane som vi pratade med för ett tag sedan, är ju om det här säger någonting om hur trolig eller otrolig han skulle vara som gärningsman. Går det att dra någon slutsats om det?
Jo, men kanske lite, men det är klart att säkerhetsgraden går ner direkt jättemycket. Men jag tänker så här att en person som upplevs så udda som Viktor gjorde i alla sociala sammanhang, vad vi vet, skulle med all sannolikhet inte användas av en professionell konspiration. Vad jag vet om hur sådana fungerar, så anlitar de inte folk som de inte förstår sig på. Och det var ju ett väldigt genomgående drag att människor förstod sig inte på Viktor. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt starkt indicium mot att Viktor skulle ha ingått i någon form av konspiration, och särskilt en professionell konspiration. För hur skulle man kunna lita på Viktor? Hur skulle man kunna veta att han inte pratade, att han inte impulsivt... Han satt ju för bara minuterna innan mordet begicks och babblade på ett café om Palme och mord och skjuta i ryggen och blod på gatorna och sånt. Så det är uppenbart att han var en person som man inte kunde lita på om man var ute efter att planera ett statsministermord. Det som skulle kunna återstå som möjlighet är ju då att Viktor var den här, som man säger, ensamme galningen. Och det skulle då förutsätta att han gick ut från kaféet, hade ett vapen i väskan eller rockfickan, promenerade upp mot Sveavägen, fick syn på makarna Palme, begick mordet, flydde därifrån och sedan var kvar inne i stan ett bra tag. Då enligt polisens hypoteser skulle han ha sökt fuss med en taxi eller till och med gått på McDonald's och ätit hamburgare ett par timmar efter mordet. Och om man då vet att vid autismspektrumstörningar så är just förmågan att improvisera ett av de stora problemen. Man kan ha lätt att göra saker som är automatiserade eller som man är van vid. Då kan man få ganska bra flyt och vara duktig på att utföra saker på ett kompetent sätt. Men just en kärnproblematik i tillståndet är nedsatt flexibilitet, nedsatt initiativförmåga, nedsatta exekutiva funktioner som planering, att förutse hur andra människor reagerar, att smidigt anpassa sig efter föränderliga krav. Och allt detta sammantaget gör ju att jag har otroligt svårt att se Viktor som den gärningsman som ändå lugnt och planerat går upp bakom Olof Palme, skjuter honom och lyckas ta sig därifrån. Även om tur måste ha varit ett starkt inslag för vilken gärningsman man än tänker sig. Så att Viktor Gunnarsson skulle klara någonting sånt och sedan hålla tyst om det under resten av sitt liv. Och faktiskt, även om då det sägs att han kanske har antytt någonting eller rent av skrutit om att han skulle ha mördat Palme i USA, så att han, om man verkligen har gjort det, skulle klara att hålla tyst och stå i linjen efteråt, det tycker jag är helt omöjligt att föreställa mig. Men det är klart att säkerheten i det uttalandet, precis som att han skulle vara otänkbar för en konspiration, det är gissningar och antaganden.
Där säger vi tack till Henrik Ankarsäter, professor och överläkare vid Göteborgs universitet. Vi hoppas få återkomma till honom igen för att diskutera andra psykologiska frågor med anknytning till mordet. Hela den här sammanfattningen om Viktor Gunnarsson publiceras i samband med avsnittet på Henriks blogg. Och adressen dit hittar du på vår Facebook-sida, facebook.com/palmemordet. Det här var podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook, facebook.com/prsmedia.se. Och vi påminner igen om Henriks blogg där du kan läsa mer utförligt om det här och andra ämnen med anknytning till Palmemordet. Länken till den postas på vår Facebook-sida. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.